Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ledare, är gäst i Ekots lördagsintervju i vår serie partiledarintervjuer inför valet. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna. Vi spelar in detta den 23 april. Magdalena Andersson, välkommen till lördagsintervjun.
Tack så mycket.
Vi står inför historiens värsta energikris, värre än 70-talets oljekris som en följd då av kriget mellan Iran och USA och Israel och att Hormuzsundet nu blockerats. Det sa den internationella energiorganet IEAs chef Fatih Birol i tisdags. Hur allvarligt är läget?
Men läget är ju väldigt, väldigt allvarligt, och det är också så att även om kriget skulle ta slut nu och Hormuzsundet öppnat, så bedömer jag att det här kan ha effekter långt in i nästa vinter. Och redan nu så märker ju vanliga svenska familjer av att bensin- och dieselpriserna har stigit, banken har redan höjt bolåneräntorna. Vi riskerar att se stigande matpriser återigen och en prisspiral uppåt, en inflation. Och det är ju efter några år när svenska hushåll och familjer redan har haft det väldigt, väldigt tufft.
Ja, det finns ju en risk då att konflikten pågår länge och att Hormuzsundet förblir stängt. Vad behöver människor förbereda sig på?
Nej, men framförallt så är det viktiga nu naturligtvis att regeringen agerar, att EU-kommissionen agerar. Och det handlar ju både om att både inse krisens allvar och inte vara saktfärdig och tillbakalutad nu, utan verkligen ta in allvaret och vilka stora risker det här är, så att man också agerar kraftfullt. Och det handlar ju om att agera i det stora, att arbeta för att förbereda en eventuell ransonering som man ju själv varnar för. Att man jobbar för att få in konstgödsel i Sverige, för nu ska ju bönderna dra igång med vårbruket. Det handlar om att i EU se till att vi kan koppla loss elpriserna från gaspriserna för att skydda svenska hushåll. Men det handlar ju också om konkreta åtgärder i Sverige, som att genomföra det bättre systemet för korttidsarbete som just nu ligger och dammar i en byrålåda.
Ja, men om man tar den korta sikten, borde det redan nu utfärdas någon typ av rekommendationer till svenskarna om att börja spara på drivmedel?
Det är ju någonting som EU-kommissionen har pratat om och som ju regeringen, vad jag vet, inte har gjort än. Skulle man göra någonting sånt, då behöver man i så fall göra det samfällt i Europa. Men från EU-nivå har man gjort vissa åtgärder. Men här handlar det ju om att den svenska regeringen ska agera både vad gäller att förbereda eventuella åtgärder om det nu skulle bli en ransonering.
Vad är det här, du tänkte dig då?
Men här och nu, något som regeringen snabbt kan göra, det är ju att genomföra det här nya systemet eller uppdaterade systemet för korttidsarbete, för att kunna skydda svenska jobb och skydda svenska företag i en allvarligare kris. Men det handlar ju också om att just nu, samtidigt som regeringen pratar om ransonering, så drar man ner på tågtrafiken, och det är ju inte uppenbart någon särskilt begåvad politik i det här läget, och heller ingenting som ju stöttar svenska familjer. Mm.
Det regeringen har gjort, och Socialdemokraterna också då, för att på något sätt kompensera människor, det är ju då att sänka skatten på bensin och diesel nu från 1 maj. Det är ju något som håller upp efterfrågan och användningen av fossila bränslen i ett läge när vi är på väg mot en akut brist, kanske ransonering som du pratar om. Borde man inte snarare dämpa efterfrågan på bensin och diesel i ett globalt bristläge?
Men samtidigt är det så att svenska folket är ju beroende av bil. Väldigt många människor i Sverige behöver bilen för att ta sig till jobbet, för att kunna åka och handla eller för att köra barnet till träning. Och där ju redan det bensinpris vi har idag naturligtvis kommer att påverka efterfrågan om man inte gör kanske samåker mer. Det finns en annan logik i det här också. Vi sänkte ju också bensin- och dieselskatten 2022 efter Rysslands invasion av Ukraina. Och det är också för att försöka minska risken för att få en inflationsspiral i ekonomin. Ja. Så där du försöker då dämpa prisutvecklingen.
Men det är ju många bedömare som menar att det är en rad remissinstanser till det här skatteförslaget, och ekonomer också, som inte tror att sänkt bränsleskatt är rätt sak att göra i det här läget. Ekonomiprofessor Lars Calmfors har kallat det mycket dålig politik. och pekat på att de enda som verkligen gynnas av detta är oljeproducerande länder som Putins Ryssland, som då får utrymme att höja sina priser. Hur ser du på den konsekvensen?
Nej, men samtidigt är det ju så att med de höga, om man så att säga vill dämpa efterfrågan på bensin och diesel, så dämpas ju den redan nu av att priserna är så jättehöga, så att det kommer ju påverka människors beteende. Problemet i Sverige nu är ju också att vi är mer beroende av utländska diktaturers olja än vad vi hade behövt vara om bara den svenska regeringen nu, Tidöpartierna, hade gjort samma sak Norge och Danmark, ja, och fortsatt att se till att det säljs mer elbilar och laddhybrider.
Men om vi tittar på skattesänkningen, nu ser du på den kritiken att det är den främsta konsekvensen det får är att oljeproducerande länder kan höja sina priser, som Lars Calmfors var in.
Ja, men det är ju liksom, det är världsmarknadspriset på olja bestäms ju av utbud och efterfrågan, och där en skatteförändring i Sverige inte kommer att ha jättestor effekt på världsmarknadspriset på olja. Men det som en av anledningarna till att man har som man kallar då punktskatt på bensin och diesel, det är just för att försöka styra bort från så att säga, att man ska ha en bensinsnålare bilar eller att gå över till ladd- och elhybrider. Men det är ju inte liksom skattenivån som styr människors beteende, det är ju priset vid pump. Och priset vid pump är ju skyhögt som det är idag. Så att det kommer ju, då är ju så att säga behovet av att ha en skatt är ju inte där på samma sätt.
Ja, Konjunkturinstitutet, som då är en av remissinstanserna till det här skatteförslaget om den sänkta skatten, och menar att de här tillfälliga sänkningarna skapar förväntningar om att staten ska rycka ut och kompensera om priserna skulle stiga också i framtiden, vilket då underminerar skattens legitimitet och prissignalernas styrande funktion i ekonomin, som de formulerade. Kan svenskarna räkna med att vad som än händer på världsmarknaden så kommer staten att skydda dem som kör fossilbil från prischocker?
Ja, men det är ju fullt rimligt att i ett läge där svenska folket är helt beroende av bil för att kunna köra till jobbet, att en regering på olika sätt försöker här och nu vidta akuta åtgärder för att skydda svenska hushåll. Det kan man göra på olika sätt. Problemet med den här regeringen är att man inte har långsiktigt skyddat hushållen genom att man har avstannat den elektrifiering som var på gång. Och i valrörelsen nu höll Ulf Kristersson gång på gång så pratade han om elektrifiering. Men när han väl blev statsminister, ja, då var det ju liksom Sverigedemokraternas kulturkrig mot grön omställning som vann. Och sen har ju elektrifieringen avstannat i Sverige. Och det är klart, det hade sett helt annorlunda ut om vi hade kunnat fortsätta den utveckling som vi har sett i våra grannländer. För då hade fler människor kört elbil eller laddhybrid. Det hade funnits fler elbilar och laddhybridar som är begagnade som man kan sälja. Och det är klart att det hade skyddat svenska hushåll från de här stora prissvängningarna. Så det långsiktiga svaret är ju att svenska folket ska inte behöva vara så här beroende av utländska diktaturers fossila bränslen, utan här ska ju vi få möjligheter också för vanliga hushåll att kunna leasa en elbil.
Ja, men då kommer man ju, om ni vill ju då komma ifrån fossila bränslen av geopolitiska skäl, som du säger, också av klimatskäl. Varför är det då lämpligt att sänka bränslepriserna på det här sättet så att konsumtionen kan fortgå?
Ja, nu är det ju så att bensinpriserna är skyhöga även med den här skattesänkningen.
Ja, det här är Ekots lördagsintervju med Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Vi ska byta ämne. En socialdemokratiskt ledd regering har du sagt att du vill ha. Kan det vara en minoritetsregering med bara Socialdemokraterna?
Ja, vi går ju till val som enskilt parti, och jag har sagt att jag är beredd att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna, och jag kan tänka mig olika former av samarbeten med olika partier. Men det vi socialdemokrater vill åstadkomma i regeringsställning, det råder ju ingen tvivel om. Vi vill sätta fart på tillväxten och få jobben att växa. Vi vill vända krisen i skolan och sjukvården, och vi vill återupprätta ordningen och tryggheten på gator
och torg. Om ni ska göra det i det här läget, hur gör man det då? Det är ju det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskriget, brukar man säga. Borde Sverige därför ha en regering med stabil parlamentarisk grund. Är det din utgångspunkt?
Ja, att det behöver en stabil parlamentarisk grund, så är det ju. Och tiden med minoritetsregering, eller att man så att säga kunde lägga, eller så här, det parlamentariska skyddet för en budget som läggs fram av en minoritetsregering, det är ju utraderat i Sveriges riksdag utifrån det agerandet som har varit under de senaste 12 åren. Så att där behöver man ju ha en annan ordning än vad man kunde ha 2014 till 2018.
Alltså det Tidöpartierna nu lovar, det är ju en parlamentarisk stabilitet i en fyrpartiregering efter valet, om deras sida då får majoritet. Hur viktigt är det för dig att få till en parlamentarisk trygghet så att du säkert får igenom dina budgetar?
Nej, men att jag kommer ju bilda en regering där vi är säkra på att vi får igenom budgeten. Och där förändrades ju spelreglerna under de senaste mandatperioderna. Så att där vi tidigare har tyckt att det var viktigt i Sverige att man kan ha en minoritetsregering som får igenom sin budget, så fungerar inte svensk politik längre. Så det har ändrat logiken. Men det som är viktigt för mig som och det som jag söker mandat för som statsminister, det är ju verkligen att se till att vanliga svenska familjer får mer pengar i plånboken. I vårt budgetalternativ får 9 av 10 svenska mer pengar i plånboken, att vi har en trygg finansiering till skola, sjukvård och äldreomsorg.
Ja, om det är
och att vi kan rycka upp de gängkriminella med rötterna.
Den politiken, hur ska du då garantera att du får till den om du inte har en majoritetsregering?
Nej, men jag säger, vi behöver ju säkra en majoritet i riksdagen för att få igenom politiken. Sen kan man diskutera exakt vilka partier som sitter i en regering och inte. Det är jag öppen för att diskutera med partierna i Sveriges riksdag. Men först ska ju svenska folket säga sitt. Och därefter så bildar man en regering. Och jag är ju lite skeptisk till det här som Ulf Kristersson verkar vilja gå mot, det här mer polariserade nästan tvåpartisystemet som vi ser i USA. Och det är ingenting jag tycker vi ska trakta efter, med det här där man tar konflikt för konfliktens skull, gräver ner sig djupare i skyttegravar. Jag tror att Sverige och svensk politik skulle må bra av mer samarbete. Jag tror att det skulle vara till nytta för svenska folket, inte minst i frågor som där det behövs en långsiktighet, som energipolitiken till exempel.
Ja, beskedet är ju då att ni kan samarbeta med alla förutom Sverigedemokraterna. Du har ju flera gånger på senare tid talat varmt om Kristdemokraterna som ett möjligt parti att samarbeta med efter valet. Ebba Busch avfärdar ju det. Varför skulle det vara realistiskt?
Nej, jag har pratat om energipolitiken som är ett område där vi hade bra samtal om en energiöverenskommelse. Hennes bedömning är att en energiöverenskommelse skulle göra att hela kärnkraftprojektet skulle bli billigare än det riskerar att bli nu, med Tidöpartier som vägrar samarbeta med andra partier och nu driver igenom stora förslag med knappt minsta möjliga marginal i Sveriges riksdag, beroende av 2 vildar. Och det är klart att det skulle skapa en annan stabilitet, så det är ett uppenbart område där vi borde kunna samarbeta.
Och det är Men varför skulle det vara realistiskt när hon säger att hon inte vill ha dig som statsministerkandidat?
Nej, men att vi kan samarbeta i energipolitiken där vi ligger ganska nära varandra, i att vi ser att vi behöver bygga ut mer el här och nu snabbt via havsbaserad vindkraft, men vi också kommer att behöva mer kärnkraft. Men där är det uppenbart att det kommer ta mera tid.
Mm. Tror du inte att människor som funderat på att rösta på S vill veta på förhand vilka partier ni kommer att samarbeta med för att få till den där parlamentariska tryggheten som du talar om? Det är ju väldigt stor skillnad om det sker med Vänsterpartiet eller med Kristdemokraterna i sakpolitiken.
Jag tror att de som överväger rösta på Socialdemokraterna vill ha en handlingskraftig regering som har ett brett och starkt mandat, så att vi kan verkligen få fart på ekonomin och trygga skola, sjukvård, äldreomsorg, och också ha ett offensivt program för att komma till bukt med gängkriminaliteten. Och där vi också tror att man vill ha en handlingskraftig regering, och kanske också kontrastera det mot en regering där som jag har varit lite tillbakalutad, där vi har sett konsekvenserna med 100 000 fler arbetslösa.
Det jag menar är just hur du ska få till den där handlingskraften. Det kräver ju då någon typ av parlamentariskt underlag. Det är det som frågan gäller. Om man tittar på sakpolitiken, till exempel i välfärdsfrågorna, frågor ni faktiskt går till val på, som ni finns i er valplattform, om vinstförbud i skola och förskola, ta bort karensavdraget när man är sjuk och höja barnbidrag och billigare mediciner. Där står ni ju långt ifrån KD till exempel, de borgerliga partierna, ligger nära Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Alltså hur skulle ni få igenom den här välfärdspolitiken om ni börjar samarbeta högre ut?
Nej, men så ju fler som röstar på Socialdemokraterna, desto mer socialdemokratisk politik kommer vi få igenom. Men det är helt korrekt att partier har olika åsikter i många frågor. Det är ju likadant bland Tidöpartierna. Det är ju inte så att Liberalernas miljöpolitik och klimatpolitik är i närheten av Sverigedemokraternas miljö- och klimatpolitik till exempel. Eller vad jag säger, hur man ser på välfärden. Ja, Sverigedemokraterna gick till val på att avskaffa karensen till exempel. Så att oavsett så att säga, hur majoritetsförhållanden ser ut efter Sveriges riksdag, så har ju de olika partierna olika förslag, och så är ju också Sverige.
Jo, men
vi har ju ett parlamentariskt system där vi har ett flerpartisystem, och partierna har ju sin politik, och svenska folket röstar på partier, och efter det så tar riksdagsledamöten och partierna i riksdagen ansvar för resultatet, och det kommer vi göra den här gången.
Ja,
också.
Men utgångspunkten här är, det finns ju en del mätningar som visar att väljarna faktiskt vill veta vilka partier som ska ingå i regeringar och parlamentariska underlag. Enligt en indikator från i november så menar 60% av politikerna bör ge svar om vilka andra partier de vill samarbeta och bilda regering med innan valet nästa år. Alltså, hur förhåller du dig till den opinionen? Det är en rätt stor majoritet av väljarna som inte verkar tro på de här öppna mandaten som du begär i regeringsfrågan.
Nej, jag tror att det är klart att man vill veta så mycket som möjligt före valet, men samtidigt har vi ju ett parlamentariskt system med flera partier, och där vi röstar på partier och inte har det här djupt polariserade tvåpartisystemet som vi har i USA. Och det är verkligen inte dit jag vill gå. Jag tror generellt sett att svensk politik skulle må bra av mer samarbete och mindre konflikt. Jag är väldigt bekymrad över det vi har sett under de här senaste 4 åren, där det är frågor där vi normalt sett har haft breda överenskommelser, och där ju Ulf Kristersson och Jim Åkesson har varit ointresserade. Det handlar inte bara om energifrågan, det handlar om grundlagsfrågor där man för första gången har velat trycka igenom grundlagsförändringar med väldigt liten marginal. Det handlar om hela public service.
Ja, men nu, om vi återgår till vad man får om man röstar på Socialdemokraterna, det är det jag far efter. Eftersom de politiska olikheterna är så stora i viktiga frågor mellan de partier ni säger att ni kan jobba med. Ekonomisk politik, migrationspolitik, rättspolitik. Alltså, borde inte väljarna få veta före valet liksom var tyngdpunkten ligger om man röstar på er?
Ju fler som röstar på Socialdemokraterna, desto större, mer socialdemokratisk politik kommer man få. Då kommer man få avskaffat karensen, arbeta, pension. 9 av 10 får ju mer pengar.
Men hur kan du lova det om du vill jobba
politik?
Högre
ut? Jag säger, ju fler som röstar på oss, desto mer tyngd kommer vi få. Din fråga utgår ju också ifrån att Tidöpartierna är överens i politik. Men det är de ju inte alls. Och har ju också varit tydliga med att de inte kommer att ge besked före valet. Så det vi vet är att det är 4 partier som är beredda, eller vi har 3 traditionellt borgerliga partier som är beredda att släppa fram Sverigedemokrater som utrikesminister, försvarsminister, utbildningsminister, klimatminister, finansminister och mycket annat för att försöka komma till makten. Men vad som de facto kommer bli politiken utav det vet vi ju ingenting om.
Nej, men nu frågade jag om din politik.
Ja, jag bara tyckte att din fråga utgick ifrån att det var klart vilken politik som blir om tid och partierna vinner valet. Och det är det ju inte heller.
Så när jag hörde det resonera lite här. Är det rättvist att sammanfatta ditt budskap i regeringsfrågan som lita på mig bara, så grejer jag detta?
Ja, men att vi kommer få ihop det efter valet, det är klart att vi kommer göra. Vi har ju haft demokrati i Sverige över 100 år, och varje gång svenska folket har gått i valunerna så har riksdagsledamöterna och riksdagspartierna lyckats ta hand om det valresultatet och bilda en regering. Vi har aldrig haft nyval i Sverige. Det kommer vi kunna göra den här gången också. Och vi socialdemokrater, vi är ett parti som tror på mer samarbete i svensk politik. Vi tror på breda, långsiktiga överenskommelser. Ja. Och vi har riktigt bra förslag som vi går till val på. Och ju fler som röstar på Socialdemokraterna, desto mer socialdemokratisk
politik. Det är en poäng som har framkommit. Du säger att vi aldrig har haft nyval i Sverige. Nu har ju då Vänsterpartiet haft kongress här i helgen kring just detta att de formulerar en linje att de inte ska stödja eller släppa fram en regering som de inte själva sitter i. Vänsterpartiet brukar ju ta sina kongressbeslut på allvar. De talar ju om att om vi inte får sitta i regering så blir det extraval. Alltså om du skulle stå inför det efter valet, vänsterpartiska ministrar i din regering eller extraval, vad skulle du välja?
Jag kommer ju att söka breda samarbeten i Sveriges riksdag och vi är ett samarbetsinriktat parti och generellt sett tror jag att det vore bra i svensk politik om det var fler partier som öppnade dörrar snarare än stängde dörrar.
Ja, menar du att man inte ska ta det Vänsterpartiet säger på allvar här?
Jag kan konstatera att efter varje val som vi haft i Sverige så har vi lyckats bilda regering och det kommer vi göra den här gången också. Jag kan också konstatera att det inte det har hänt väldigt många gånger i svensk historia att röda linjer har korsats efter valen.
Vi går vidare i lördagsintervjun. Vi ska prata om en rätt stor satsning i statsbudgeten eller en stor utgift i statsbudgeten. För ungefär 3 veckor sedan så sänkte ju regeringen matmomsen. Det var ett beslut som ni var med på. Det är ju en mångmiljardsatsning som är tillfällig, är det sagt. Det innebär ju då att matmomsen kommer att höjas igen om knappt 2 år då på nyårsdagen 2028. Är det så?
Jag har inte fått något annat besked från regeringen utan de har ju varit tydliga med att, att det här är en tillfällig sänkning.
Jag menar vad som händer om du blir statsminister?
Ja, mitt fokus det är ju vad priset är vid kassan. Och matmomsen är ju en del av vad priset är vid kassan. Men det handlar ju väldigt mycket om vad som händer innan det kommer till kassan. Och där är ju problemet i Sverige idag att det är alldeles för liten konkurrens i livsmedelsbranschen. Om man jämför med vad bonden får och vad vi betalar när vi står i affären är skillnaden väldigt stor.
Men om vi för tydlighetens håller oss till matmomsen så är det ju så att...
Nej, men det är en del av en helhet.
Ja, precis. Men om vi håller oss till just den frågan. Elisabeth Svantesson har ju faktiskt öppnat för att matmomsen skulle kunna fortsätta vara lägre. Exakt vad som händer med matmomsen får vi återkomma till, men det är inte omöjligt att den kommer fortsätta vara lägre, sa hon till Ekot i 1 april här när sänkningen ägde rum. Vad säger du om det?
Ja, samtidigt har hon sagt att pengarna är slut, så att det kommer ju väldigt olika besked från Elisabeth Svantesson. Och jag menar, vi har ju ingen aning om vad som händer i världsekonomin just nu. Vi har ingen aning om vad matpriserna kan dra iväg till. Det är lättare att svara om jag får tala till punkt.
Frågan jag ställer till dig gäller i alla fall om matmomsen kommer att höjas igen om 2 år på nyårsdagen 2028 som det är sagt.
Det jag försöker säga är att det beror på hur priset blir vid kassan. Risken nu med hela krisen i Mellanöstern är ju att matpriserna rusar. De har ju blivit 30 000 dyrare för en vanlig tvåbarnsfamilj under de senaste 4 åren. Det här riskerar ju att öka igen. Då behöver naturligtvis en regering agera. I ett sånt läge går ju inte utesluta att man också jobbar med matmomsen. Men det problem som vi har i Sverige, oavsett vad som händer på så att säga, världsmarknaden och vad som händer med konstgödsel och bränslepriser, är att vi har för dålig konkurrens i livsmedelsbranschen. Och där har ju vi en lång rad förslag som regeringen inte har velat ta vidare för att både öka konkurrensen i grossistledet och för att öka konkurrensen sen i själva i butiksledet. Och det är klart att det, om man har en bra politik där, skulle kunna göra mycket mer för att sänka matpriserna än vad en matmomssänkning gör.
Ja, så om jag är svaret på frågan att du kan inte garantera att matmomsen kommer att höja igen. Det beror på världsläget.
Det beror alltså 2028. Mitt fokus är på vad priset är i kassan. Och är det ett riktigt tufft läge i världen och vi har väldigt höga matpriser, då är det klart att vi måste vara beredda att kunna titta på momsen. Men oavsett det så har ju vi ett offensivt program för att sänka matpriserna genom att öka konkurrensen både i grossistledet och i butiksledet. Och det jag verkligen önskar att regeringen hade kunnat ta vidare fler av de förslagen, för det här blev ju väldigt uppenbart efter Rysslands invasion av Ukraina.
Ja, om du nu öppnar för att matmomsen kan inte kanske kommer att höjas igen då. Alltså det handlar ju då om väldigt mycket pengar. Det är ju en dyr reform. Det kanske är 20 miljarder om året. Var ska de pengarna komma ifrån då?
Ja, det kanske man ska fråga finansministern om.
Ja, men nu är men,
stopp,
från,
jag, stopp, jag ska svara.
Statsminister.
Nej, men det handlar ju om man är i ett krisläge. Om man är i ett läge där matpriserna är väldigt höga, och då är det mycket annat i ekonomin som är tufft. Så att då finns ju också ett andra marginaler att arbeta med i en statsbudget. Och där är det ju bra att Sverige inte har en högre statsskuld än som vi har, även om den har ökat mycket under de senaste åren.
Det har gått drygt 3 veckor nu sedan matmomssänkningen. Hur tycker du att matjättarna sköter sig så här långt? Märks momssänkningen i sänkta priser på det sätt som det är tänkt, tycker du?
Det tror jag någon behöver. Det är ju därför man har en matpriskommission nu också. Det är någonting som vi har krävt under en längre tid. Och där är det viktigt att den följer det här noggrant och utvärderar vad det händer. Men det är klart, det kommer ju vara svårare nu med krisen i Mellanöstern, om det leder till en inflation och också höjda matpriser. Så kommer det vara väldigt svårt att utvärdera vad som är vad.
Socialdemokraterna, jag tänkte vi skulle tala om någonting ni ofta återkommer till, nämligen tillväxt. Det är ju ett prioriterat område. Ni brukar tala om att regeringen saknar en plan för att få igång tillväxten. När man liksom försöker förstå vad ni har tänkt er då för att få igång tillväxten, så är det ju inte alldeles lätt att hitta konkretioner. Vad är det konkret det nya ni ska göra annorlunda när det gäller tillväxtpolitiken?
Nej, men det handlar ju både om vilken så att säga, politik man har för att driva fram investeringar och jobb i Sverige. Men det handlar ju samtidigt om vilken konjunkturpolitik som man har, där ju den här regeringen varken har en idé om vad vi ska leva av i framtiden och därmed liksom ingen framtidsvision i tillväxtpolitiken, men heller inte har haft en bakvänd konjunkturpolitik. Och om vi pratar om konkreta saker som vi har föreslagit de här åren, så vi var ju kritiska till att när bostadsbyggandet sjönk, att man precis då tog bort investeringsstödet för nybyggnation av hyresrätter. Det hade varit bra kvar. När arbetslösheten började stiga så skar man ner på arbetsmarknadspolitiken. Det var inte heller bra. Och samtidigt som vanliga familjer hade tufft att få ekonomin att gå runt, så la man många miljarder på att sänka skatten för de rikaste. Det är ju inte så man driver en bra konjunkturpolitik, utan då handlar det om att satsa på hushåll som har vanliga inkomster för att man ska gå och köpa den där pizzan på lördagen eller kanske köpa en blomsterbukett till helgen, så att ja, affärer kan vara kvar. Det är liksom den ena delen. Den andra delen handlar ju om hur vi ska så att säga, ha en vision av vad vi ska leva av i framtiden och på så sätt också attrahera investeringar i Sverige. Och där har ju svenskt näringsliv investerat många, många miljarder i den gröna omställningen. Och det är klart att det inte varit så bra signaler till dem under de senaste 4 åren när Sverigedemokraterna ju driver ett kulturkrig mot just den gröna omställningen. Och här behövs ju en regering som har en helt annan vision som också ligger i linje med det som svenskt näringsliv gör, och där ju vi också vill se både en långsiktig överenskommelse om energipolitiken, men vill också se en tillväxtpakt med näringslivet för att vi ska samverka närmare med varandra.
Ja, om du talar om vad näringslivet anser, så brukar de då ofta hävda att höjda skatter och det här slopade karensavdraget som ni då också föreslår, det är ju sånt då som gör det dyrare för företagen och då gör tillväxten sämre.
Ja, men samtidigt så efterfrågar ju näringslivet också ett närmare samarbete mellan det offentliga och med näringslivet, för att vi tillsammans ska kunna definiera lite var någonstans i de stora teknikskiftena som nu sker i världen ligger Sverige långt framme, och var skulle det offentliga och det privata kunna satsa tillsammans för att attrahera jobb och investeringar till Sverige. Vilken infrastruktur är viktigast att bygga ut till exempel? Vilka utbildningar ska vi satsa på när vi också staten går in med så att säga, stöd i början av ny teknik, var någonstans borde vi satsa det? Där finns ju ett väldigt stort intresse. Jag har sagt att jag tycker att vi borde ha det närmaste samarbetet mellan det offentliga och näringslivet sedan 30-talet. För att de möter också en annan konkurrens runt om i världen än man
Men är inte det du pratar om nu, är inte det sådant som alla partier vill?
Nej, det är ju verkligen ingenting som vi ser från den här regeringen. Och det beror väl också på att man saknar den här framtidsvisionen. Eller framförallt att Sverigedemokraternas kulturkrig mot grön omställning går ju stick i stäv med precis de investeringar som svensk näringsliv har gjort. Och där är jag väldigt bekymrad vad som ska hända med de stora investeringarna som man nu har gjort. Många, många miljarder, om man får en näringsminister från Sverigedemokraterna som är emot just det som svensk näringsliv är bra på.
Mm. Det var det vi hann med i Ekots lördagsintervju den här veckan. Magdalena Andersson från Socialdemokraterna. Tack för att du var med.
Tack, tack.
I studion nu Helena Gissén, vår politiska kommentator. Välkommen.
Tackar.
I den här intervjun vi pratade ju då bland annat om Vänsterpartiets besked i förra veckan där man då slog fast detta med att inte stödja eller släppa fram regeringar man inte är med i med ett kongressbeslut. Vad innebär det beslutet för S?
Ja, man får säga att det komplicerar ju tillvaron för Magdalena Andersson eftersom Centerpartiet som också kan behövas i ekvationen efter en eventuell rödgrön valseger då absolut inte kan tänka sig Vänsterpartiet i en regering. De släpper inte fram en sån regering och om dessa båda partier ska in i hennes regeringsunderlag, då måste antingen V eller C backa från sin ståndpunkt. Och det är svårt att se att någon av dem faktiskt skulle göra det. Och för att slippa förhålla sig till detta nu före valet så upprepar då Andersson ständigt det här att hon kan samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna, att blockpolitiken är dålig och att det kommer att gå att få till en regering, för det har alltid gått. Men det är nya premisser nu. Andersson själv underkänner numera den här tidigare modellen där S-ledda regeringar inte har haft majoritet i riksdagen, där budgetar har fallit och så vidare. Det ska inte upprepas, det säger hon ju. Och det gör det svårare att få till en regering. Och i det sammanhanget kan man som parentes bara nämna då att det där tidigare minoritetsskyddet som hon lite grann beklagade att det är borta, som gjorde att man fick igenom sin budget även i minoritet. Det kan man faktiskt säga att hon själv var med och skrotade när hon som ekonomisk-politisk talesperson 2013 gjorde gemensam sak. De rödgröna då gjorde gemensam sak med Sverigedemokraterna och stoppade en skattesänkning i alliansens budget. Man kan säga att där inleddes en ny praxis och ja, det luckrade upp det här skyddet.
Mm. Detta med att vi kan samarbeta med alla partier utom SD efter valet som S då upprepar. Alltså hur realistiskt är det att Socialdemokraterna skulle få med sig något av Tidöpartierna om det blir så att Tidöpartierna inte får majoritet?
Alltså inte särskilt sannolikt om du frågar mig. Moderaterna har ju markerat distans. Liberalerna kan inte gärna byta sida en gång till. Men det är ändå väldigt intressant med den här allt mer ogenerade flörten mellan Magdalena Andersson och Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Igår satt de då och låg mot varandra på bilder från ett gemensamt Volvo-besök. Båda två driver nu på de här spekulationerna om att Kristdemokraterna efter en eventuell tidaförlust då skulle kunna öppna för samarbete med Socialdemokraterna. Även om Busch då på direkta frågor avfärdar det. Men de har förstås varsitt syfte med det här flörtandet. Andersson vill distansera sig från Vänsterpartiets ministerkrav. Busch vill stärka sitt förhandlingsutrymme genom att göra klart för Tidökompisarna att hon inte ska tas för given. Och sen om jag får vara lite spekulativ så kan det finnas en botten till i detta. Därför att det ryktas att Ebba Busch vill sluta som partiledare. Och är hon då ute efter ett nytt fint jobb, kanske internationellt, så skadar det ju inte att stå på god fot med en eventuell blivande statsminister. Men som sagt, alltså, jag vill betona, det är verkligen bara en tanke utifrån rykten som går.
Mm. Och detta som Socialdemokraterna då har valt som strategi att inte precisera hur man ska regera i vilka konstellationer efter valet. Hur hållbart är det, tror du?
Alltså det är den strategi Andersson har valt. Hon lär stå fast vid den. Och om de höga opinionssiffrorna för Socialdemokraterna bibehålls nu framåt så visar ju det att hennes väljare nöjer sig faktiskt med detta och litar på att hon grejar det och att hennes resonemang då är trovärdigt. Men jag tycker att det här är ett ganska högt spel just nu. På grund av det du nämnde i intervjun, de flesta väljare vill ändå veta vad det är för politik man får när man väljer parti. Och politiken blir väldigt olika då beroende på om Socialdemokraterna samarbetar vänsterut eller högerut, förstås.
Mm. Den här strategin bygger ju då, får man säga, på hennes höga personliga de förtroendesiffrorna. Vad kan man säga om dem?
Ja, det är riskabelt att köra ännu ett slags presidentvalskampanj som man gjorde i senaste valet. Just eftersom trenden för henne när det gäller förtroendet är nedåtgående.
Tack så mycket, Helena Gissén. Det var allt för idag. Nästa vecka ska det handla om vilken utrikespolitik Sverige får om Sverigedemokraterna hamnar i regeringen. Aron Emilsson, Sverigedemokraterna ordförande i utrikesutskottet, gästar oss. Producent Maja Lagerkrans och Johanna Palmström. Teknik Lo Pettersson. Vi har också en rättelse. I avsnittet från 18 april sa vi felaktigt att Miljöpartiet röstade ja till medlemskap i NATO i riksdagen. Korrekt är att partiet röstade nej. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.